إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi fortsätter att tala om hur man kan uppnå kunskap och dygden av kunskap. Och jag tänkte idag fortsätta läsa från Al-Ajurris bok Akhlaq al-Ulama. Och vi har kommit fram till kapitlet där han nämner hadifer. Vad som har nämnts från profeten sallallahu alaihi wasallam och från as-salaf, de som levde före, yani sahaba wa tabi'in wa tabi'in, sahaba och deras studenter och deras elever. Så han nämner ett antal hadither och ett antal athar. Och innan vi går in på att nämna några av dessa, så tänker jag nämna en princip här. Och det är att gällande hadither, så måste hadithen vara autentisk för att den ska vara ett bevis. Svaga hadither är inte ett bevis. Det finns en möjlighet att profeten alaihi salatu wasalam inte har sagt det. Okay. Ibland är hadithen väldigt svag och påhittad. Och då säger vi att han inte har sagt det. Det är vi säkra på. Men det finns hadither där det kanske är hadithen är berättad av en okänd person. Och då kan vi tyvärr inte acceptera den. För vi vet inte om han är pålitlig eller inte. Så generellt, för att en hadith ska vara ett bevis, så måste den vara autentisk, sahih. Du måste uppfylla de här fem villkoren som finns för att en hadith ska vara autentisk. Och det finns en föreläsning på hemsidan gällande sunna som handlar om just det här. De här fem villkoren som måste uppfyllas för att en hadith ska vara autentisk. Det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men gällande athar. Vi har aya från Koranen. Vi har hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och vi har athar. Och athar brukar vara det som berättas från sahaba och tabi'in och de efter dem. Det kallas för athar. Och man brukar inte kalla det för hadith. Man brukar inte säga till exempel att al-Hasan al-Basri sa i en hadith. Utan man säger i en athar från Hasan al-Basri, si och så. Okay. Men man kan kalla hadither för athar. Okay. Tvärtom. Man kallar inte athar för hadither, men man kan kalla hadither för athar. Därför kallas också ahli sunna för ahlul athar. Folket som följer eller athar. Och athar betyder det som har berättats. Athar, det som har berättats. För att en hadith då ska vara ett bevis, så måste den vara autentisk. Men athar har inte samma bestämmelse, kan man säga. Och vi ska nämna här vad Sheikh Albani rahimahullah säger i Mukhtasar al-Ulu på sidan 20. Han säger att vad gäller athar, så tar vi lite lättare på det. Alltså, vi kräver inte att de måste vara autentiska. Ibland är de svaga, och ibland kanske det finns. Ja. Så Sheikhen nämnde här att gällande athar, så har vi inte samma villkor, kan man säga. Utan ibland nämner vi också det som inte är autentiskt. Eftersom att det inte faller in under samma kategori som hadither, som måste vara autentiska för att kunna bevisa någonting, eftersom att religionen baseras på dessa saker. Utan dessa athar, som kanske är svaga, nämner jag endast som ett stöd. Istinas och istishhad, säger Sheikh Albani. Han använder dem som ett stöd för vad han redan har nämnt av autentiska hadifer. Så det är en jätteviktig sak att känna till. Det första är att athar är inte bevis. Om du har ett uttalande från en av tabi'in till exempel, så är det inte ett bevis i sig själv att någonting är haram eller halal. Utan bevis är ayah från Koranen och en autentisk hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och även någonting som sahaba är överens om. Eller det som kunniga sahaba har sagt, som inte går emot Koranen och sunna. Den korrekta åsikten är att om en sahabi nämner någonting, och det är autentiskt från den här sahabin, som inte finns i Koranen och sunna, så är det också ett bevis. För sahaba har vi blivit beordrade med att följa. Taib. Och då säger de lärde också ulema av sahaba. Ulema av sahaba. Om Umar säger någonting, Abu Bakr, Abu Huraira, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, säger att siyusu är halal eller haram, i någonting där vi inte finner en ayah eller hadith, så ska vi följa dem. Och då säger de lärde också på villkor av att ingen annan sahabi säger någonting annat. För om två sahaba har olika åsikter, så måste man kolla djupare in i frågan. Men om ingen av sahaba säger emot till exempel Umar eller Abu Bakr i en fråga, så måste man då följa det som de säger. Så dessa äthar som ni ofta hör och läser, att han sa så och han sa så och han gjorde så och vidare, är inte bevis i sig själv. Okay? En annan viktig princip är att ibland så nämns det saker från salaf, alltså från tabi'in och de efter dem, som går emot al-kitab och sunna. Som går emot Koranen och sunna. Och detta ska vi inte agera utefter. Vi ska inte följa dem i dessa saker. Då till exempel, han nämner här ett exempel. Al-Waqi' ibn Jarrah. En mycket stor man från tabi'in. Det har berättats att han brukade fasta varenda dag och läsa ut Koranen varenda natt. Ja? Han fastade varenda dag och läste ut Koranen varenda natt. Al-Dhahabi, Imam al-Dhahabi säger i Sir, volym 9, 143. Han säger, det är autentiskt att profeten sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man fastar varenda dag. Och det är autentiskt att han förbjöd att man läser Koranen på mindre än 3 dagar. Att man läser ut hela Koranen på mindre än 3 dagar. Och din och Yusuf och religionen är lätt. Och att följa sunna har företräde till att följa vad den här mannen har gjort. Faradi Allahu an Waqi'. Men må Allah vara nöjd över Waqi'. Wa aina mathalu Waqi'. Och vem är det som kan jämföras med Waqi'? Den här stora imamen som gjorde detta. Wa kullu ahadin yu'khad min qawlihi wa yutrak. Men varje persons åsikt accepteras och förkastas. Yani, som Imam Malik sa, att vi accepterar och förkastar varje persons åsikt förutom han som ligger i den här graven. Yani profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här betyder inte att vi förkastar det som de lärda säger, utan vad som här menas är att om det som de lärda säger går emot islam klart och tydligt, så ska man inte acceptera det. Men han säger här också en annan sak. Fala qudwa fi khata. Fi khata il alam. Så de lärdas misstag är inte ett exempel och en förebild. De lärdas misstag är inte en förebild. Naam, wala yuwabbakh bima fa'alahu bil ijtihad. Och vi kritiserar inte heller den här imamen för det han gjorde med hans ijtihad. Alltså han försökte komma fram till någonting bra. Han kanske inte kände till de här två haditherna som förbjöd just dessa två saker. Och han ville närma sig Allah med någonting gott. Så man får aldrig nedvärdera, smutskasta och tala illa om de lärda för misstag som de har gjort. För nästan alla lärda har fel. Alla lärda förutom profeten Salom har fel. Och så är det. Till och med många av sahaba hade fel i vissa fiqh-frågor. Men man ska aldrig tala om det på ett nedvärderande sätt. Utan man säger att den åsikten som är mer korrekt är den åsikten som hålls av den andra personen, rahimahullah, radiallahu anhu, och så vidare. Mycket viktigt. Och så säger han, nas'alallah al-musamaha, må Allah överse. Så här lär vi oss en viktig sak, och det är att om du läser att en lärd man sa eller gjorde någonting som går emot sunna, så ska ingen komma och säga att om det här är ett bevis och ge det företräde framför Koranen och sunna. Koranen och sunna är det som vi följer. Och vi följer de lärda i det som är överens med Koranen och sunna. Och sen ska vi som inte heller har så mycket kunskap ta det lugnt också med att säga att de lärda har fel eller rätt. Men här har man ett klart och tydligt exempel till exempel. Som Imam Dahabi nämner. Det går emot en klar och tydlig hadith. Profeten sa salam förbjöd att man fastar varenda dag. Det är klart och tydligt att det här är någonting som inte är korrekt. Så vi säger må Allah förlåta den här imamen för det som han gjorde. Taib. Så vi ska nu nämna några av de hadither som Al-Ajuri nämner i dygden av kunskap. Och några av dem är här. Han börjar med att nämna hadithen som vi gick igenom från Abi Darda. Han nämnde den på flera olika ställen. Hadithen om de fem dygderna av personen som söker och uppnår kunskap. Sen nämnde han också en hadith. Och generellt jag hoppar över de svaga haditherna. Men jag vill bara nämna en hadith som är ganska känd. Och den är svag. Jag vill nämna den så att ni vet att den inte är autentisk. Och det är att det då sägs att profeten alaihi salatu wasalam ska ha sagt att en lärd person är svårare för shaitan än 1000 stycken ubbad, alltså 1000 stycken som dyrkar Allah. Vi har de lärda och vi har de vanliga muslimerna som dyrkar Allah. Och i den här hadithen så sägs det då att den lärde är ett svårare byte för shaitan än 1000 stycken vanliga muslimer. Den här hadithen är påhittad, den är mawdu'. Okej? Ni kanske har hört den. Och ni vet att den stämmer inte. Den är inte autentisk. Sen nämner han en känd hadith från Abi Huraira och andra sahaba. Där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: "Man yuridillahu bihi khayra yufaqqihu fid din." Att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Den personen som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Och den här hadithen finns i Bukhari, i Muslim och många andra böcker. En mycket känd hadith. Så han sa här, den som Allah vill gott kommer han ge förståelse, eller fiqh fid din. Och det är också skillnad på att memorera mycket saker. Och att förstå sig på mycket saker. Det finns folk som kan Koranen utan till. Men de kanske knappt kan förklara tafsir på en enda vers i Koranen. De här har inte fiqh. De kanske memorerar Riyad al-Salihin, Bulum al-Ram och vissa saker. Men de kan inte förklara haditherna som finns där i. De har inte fiqh. De har bara hifz. De har bara minne. De har bara memorerat. Vilket i sig själv är någonting bra. Det är början till kunskap. Men det måste gå hand i hand. Att man lär sig verserna, dess betydelse. Som sahaba brukade göra. De brukade lära sig 10 verser, dess betydelse och implementera dem. Och sen tog de 10 nya och gick vidare. Samma sak med hadither. Lär dig haditherna och dess innebörd och så vidare. Idag tyvärr har det blivit tvärtom. Lär barnen Koranen, ingen förståelse. Det finns folk som kom till Medina. Vi såg dem, studenter som kommer från vissa länder i Afrika eller andra länder i Ryssland och så vidare. Kanske kan hela Koranen utan till, men de kan inte se en mening på arabiska. De förstår sig inte på någonting alls. Han kan inte ens säga jag heter, jag kommer från det här landet, ingenting. Så det är lite fel. Man måste också lära sig Koranens betydelse. Och det kommer att underlätta för personen att komma ihåg Koranen. För sammanhang och så vidare. Den här hadithen som är väldigt känd då. I den så sa profeten alaihi salatu wasalam att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Men yuridillahu bihi khayran. Khayran är nekira, obestämd form. gott. Det betyder att Allah Ta'ala kommer ge honom otroligt mycket gott. Alltså det är obegränsat. Gott i detta liv och i nästa liv. Den personen som Allah har velat gott. Det goda i detta liv och i nästa liv. Ibn al-Qayyim säger om den här hadithen. Den tyder på att den som Allah inte har gett förståelse i religionen har Allah inte velat gott. Okej? Okay? Och det här ska inte heller misstolkas. Allah Ta'ala har velat alla muslimer gott då han har väglett dem till islam, eller hur? Men så finns det någonting utöver det. Någonting extra gott. Förstår ni? Generellt, Allah har gett alla muslimer någonting gott då han har väglett dem till iman och tawhid. Men det finns någonting utöver detta. Och personer som inte har kunskap har inte fått detta. På samma sätt som den Allah har velat gott har han gett kunskap. Alltså den han inte har velat gott har han inte gett kunskap och förståelse. Till skillnad från det som han ville gott, den gav han kunskap och förståelse. Ja. Och här nämner också Ibn Qayyim att det räcker inte med att man bara har massa kunskap, massa information, utan det måste också gå hand i hand med gärningar. Om personen har kunskap och gör goda gärningar, då är det en person som Allah har velat gott. Om en person har kunskap och inte gör goda gärningar, så faller han inte in under denna hadith. För kunskapen ska leda personen till goda gärningar. Om kunskapen inte har gjort det och personen inte har besvarat kallet som finns i kunskapen han har, så har han inte tagit nytta av kunskapen. Det berättas från Abi Darda radiyallahu anhu att han sa: liknelsen av de lärda bland folket är som liknelsen bland stjärnorna på himlen. Folk finner vägledning med dem. De lärdas liknelse bland folket är som stjärnornas på himlen. Folket finner vägledning med dem. Som vi nämnde i hadithen tidigare i förra lektionen. Det också berättas från Ka'b radiyallahu anhu att han sa till sin vän: alayka bil ilm qabla an yadhhab. Jag beordrar dig att lära dig innan det att kunskapen försvinner. Och kunskapen försvinner genom att de lärda dör. Och en lärd persons död är en stjärna som har slocknat. Det är någonting som har gått sönder som aldrig kommer att lagas. Det är ett hål i islam som aldrig kommer att fyllas. Och liknande har också berättats från Abi Darda. Han sa: ta kunskapen innan det att den försvinner. Och dess försvinnande är att de lärda dör. Och han sa: ma li ara ulama'akum yamutuna wa juhala'akum la yata'allamuna. Jag ser era lärda dö framför er. Och era okunniga står still. Alltså de söker inte kunskap. Och jag är rädd att de lärda dör och de okunniga inte lär sig. Och på så sätt så försvinner kunskapen. Det också berättas från Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah azza wa jall kommer inte att ta upp kunskapen allt i ett. Kommer inte ta bort den, utan kommer ta bort kunskapen genom att ta de lärdas liv. Tills det att det inte finns någon lärd man kvar. Då kommer folk att ta okunniga människor som ledare. Och de kommer att fråga dem, alltså om religionen. Och de kommer att svara utan kunskap och vilseleda sig själv och vilseleda andra. En känd hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Här så nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam att kunskapen kommer att försvinna. Och hur tar alla bort kunskapen? Jo, genom att ta de lärdas liv. Och då kommer folk att vända sig till okunniga människor och fråga dem om religionen, och de kommer att svara, och de kommer att vilseleda andra och sig själv. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, som förklarar Bukhari, säger i den här hadithen: uppmuntras vi till att memorera kunskap, och vi varnas från att sätta okunniga människor i höga positioner, alltså positioner av makt. Och hadithen bevisar också att den riktiga makten är personen som ger fatwa. Det är han som har den riktiga makten i samhället. Personen som säger halal, haram, wajib och så vidare. Det är han som har den riktiga makten i samhället. Och det är också i Koranen så kallas kunskap ofta för sultan. Alltså någon slags makt kan man säga också. Sultan. Så den riktiga makten är inte konungarnas. Och de lärde sig att konungarnas makt styrs med järnhand. Eller hur? Alla länder styrs med järnhand kan man säga. Vi lyder ledarna för att annars fängelse, annars si och så. Men de lärdas makt behöver ingen järnhand, utan människors hjärtan är undergivna till den kunskapen som de har. Som säger, den makten är den riktiga makten. Inte konungarnas makt, utan de lärdas makt är den riktiga makten. Och så säger Ibn Hajar att hadithen bevisar också hur otroligt farligt det är att ge sig in på att prata om religionen och ge fatwa utan kunskap. Då personen, han sa här, vilseleder sig själv och andra. Både han och andra går vilse. Vad är det man ska säga om man inte vet? Ja? Allah alam. Fråga de lärda. Fas'alu ahli dhikr. Och människan ska inte skämmas över att säga att han inte vet. Som vissa av Salaf sa, det är hälften av kunskap. Att säga, jag vet inte. Det berättas också här från Al-Hasan Al-Basri att han säger gällande Allahs uttalande: Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Herre, giv oss det goda i detta liv och det goda i nästa liv. Surat Al-Baqarah 201. Al-Hasan säger den här versen betyder Al-Hasana fi dunya al-ilm wal-ibada. Detta livs goda är kunskap och dyrkan. Waljanna fil akhira, och paradiset i nästa liv. Yani den här duan, mycket lätt dua och mycket rekommenderad dua, som profeten sallallahu alaihi wasallam ofta brukade säga, som det berättats i Bukhari från Anas radiallahu anhu, att profeten alaihi salatu wassalam ofta brukade säga: Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Herre, giv oss det goda i detta liv och det goda för nästa liv, och skydda oss från elden. Och det finns lite olika åsikter om vad är det goda i detta liv. Här så sa Al-Hasan att det är kunskap och goda gärningar, dyrkan. Och det goda i nästa liv är paradiset. Det är också nämnt från vissa av sahaba att det goda i detta liv är en from maka, eller make, en from fru. Och det finns lite andra tafsir på den här versen också. Och det är en av de åkallelser som profeten brukade säga ofta, alayhi salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Och det är också en dua man kan säga vid ett tillfälle, är det starkt rekommenderat, är det någon som vet? När ska man säga den här duan? Ja. Nej. Nam, ahsant. Har det varit? Nam. I hajj eller umra. När man gör tawaf runt Kaaba, hörnet innan svarta stenen, till svarta stenen ska man säga denna åkallelse. Det berättas också här från Abi Darda radiyallahu anhu att han sa al-alim wal-muta'allim fil khayri sawa wa sa'iru an-nasa hamajun la khayra fihim. Abi Darda, han sa att den lärde och eleven, alltså den som söker kunskap, är delägare, eller de delar på det goda. De delar på belöningen. Den lärde och hans elev delar på belöningen. Och resten av folk finns det inget gott i. De är bara ett pack. Det finns inget gott i dem. Hamaj. De är bara som en flock. Det finns inget gott i dem. Vilket också borde uppmuntra människan till att söka kunskap. Abi Darda. Sen säger författaren i nästa kapitel, Al-Ajuri säger då, och denna lärda person har vissa egenskaper som han måste uppfylla. Han har egenskaper som han måste uppfylla i hur han söker kunskap. Han har också egenskaper när han har fått mycket kunskap. Hur ska han hantera den här kunskapen? Han har också egenskaper med hur han sitter hos de lärda. Hur han ska lära ut kunskapen till andra. Hur han ska argumentera och debattera gällande kunskap. Hur ska han ge fetwa om han ska ge en fetwa? Och om han prövas med att sitta hos makthavarna, så finns det också en viss etik som han måste hålla sig till. Och vem är det som han ska sitta med? Och vem är det som han inte ska sitta med? Alltså gällande kunskap. Och han har också vissa egenskaper som han måste uppfylla i gällande hur han är med resten av människor. Alltså inte bara de lärda och de han lär ut till och makthavarna, utan resten av människor. Och han säger att jag har gjort ett kapitel till alla av dessa egenskaper, kan man säga. Första kapitlet, hur han ska vara då han söker kunskap. Det första som han ska ha är att han måste veta att Allah Azza wa Jal har förpliktigat för honom dyrkan. Han måste dyrka Allah Azza wa Jal. Och dyrkan kan vi inte känna till förutom med kunskap. Vi vet muslimer att vi är skapade. Vad är meningen med livet? Vad är vi skapade för? Att dyrka Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. För att dyrka Allah. Taib, hur ska vi dyrka Allah? Som vi vill? Som vi själva hittar på? La. Med kunskap. En hur vi ska be fasta och sånt måste man ha kunskap för att känna till. وَعَلِمَ أَنَّ الْعِلْمْ فَرِيدَةٌ عَلَيْهِ. Och han känner också till att kunskapen är obligatorisk för honom. Alltså det är obligatoriskt att söka kunskap. Är det någon som kan ett bevis på det här? Abdul Hakim. Någon annan? Nej. Hadith Anas radiyallahu anhu, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Där så sa profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam, att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Ala kulli muslim. Och tillägget muslima är inte autentiskt, det är svagt. För varje muslims man och kvinna. Men det behövs inte. För om du säger för varje muslim så räknas också kvinnorna in. Eller hur? Och det finns en annan hadith som också är svag. Sök kunskap om det så är i Kina. Den är inte heller autentisk. Den är också ganska känd. Men att söka kunskap är obligatoriskt. Och vi gick igenom förut vilken sorts kunskap som är obligatorisk och vilken som är rekommenderad. Och han vet också, personen som söker kunskap, att det inte är passande att vara ignorant och okunnig. Det är inte passande för en troende att vara ignorant och okunnig. Så han söker kunskap för att avlägsna denna okunnighet från sig själv. Och så att han kan dyrka Allah så som han har blivit beordrad. Och inte så som han själv känner för. Nej, det är... Nej, första. Jag säger till. Om jag byter kapitel. Så från hans avsikter när han söker kunskap är att avlägsna okunnigheten som han har. För det passar inte, eller inte passande för en troende, att vara okunnig, att vara jahil. Så det här är hans avsikt i hans sökande av kunskap. Och mu'taqidan lil ikhlas fi sa'yihi. Och han är också uppriktig i hans sökande av kunskap. Och han ser inte någon dygd på sig själv. Alltså han ser inte den här välsignelsen att han söker kunskap vara någonting som han har åstadkommit, utan han tillskriver det till Allah. Det är med Allahs hjälp som han har kunnat söka den här kunskapen. Som sen i sin tur leder till att han kan dyrka Allah så som Allah vill. Att göra al-fara'id, hans förpliktelser, och att hålla sig borta från vad som är haram. Där tog första punkten slut. Taib. Första, vad säger man? Va? Kapitel. Ja, så här lärde vi oss också en fin sak. Och det är att det inte är passande för en troende att vara okunnig. Okunnighet är en sjukdom som det har nämnts i en hadith. Det. Och vissa av Salaf sa, vad som räcker för att visa dygden av kunskap är att om du säger till en jahil, en okunnig person, att mashallah du är kunnig, du har mycket kunskap, så blir han glad. Ja? Och vad som räcker för att visa hur dåligt det är att vara jahil är att om du säger till en person som är jahil, jag är jahil, så blir han arg. Eller hur? Om du säger till en okunnig person att du är okunnig, du kan ingenting om islam, då blir han arg. Om du säger du är kunnig, så blir han glad. Och han påpekade också en viktig punkt här som vi kommer att ta upp senare. Och det är det här med uppriktighet. Man söker endast kunskap för Allahs skull. Man söker inte kunskap av världsliga skäl och så vidare, utan för Allahs skull. Att söka kunskap är dyrkan, ibada. Då måste man ha uppriktighet. Och vi kommer att nämna mera bevis på det senare. Så, nästa kapitel. Och som jag sa, jag hoppar över ibland vissa saker som är svåra att översätta och så vidare. Vikr sifatihi fi mashihi ila al-ulama. Hur han går till de lärda. Yamshi bi rifq wa hilm wa waqar wa adab. Han går med, han är lugn när han går. Han har rifq wa waqar, sakina. Han är fridfull när han går. Som Allah också säger att ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan. De går med ödmjukhet. Allahs slavar går med ödmjukhet på jorden. Så han är inte högmodig, utan han går med ödmjukhet och han är lugn i hans sätt att gå på, med adab, med moral, med etik. Och han söker det goda när han går. Ibland vill han vara själv och ibland i sällskap. Och när han är själv så läser han ibland Koranen för sig själv. Alltså när han går i sökandet efter kunskap. Så hur sysselsätter han sig och hur spenderar han sin tid? Ibland reciterar han Koranen. Ibland gör han dhikr. Och ibland påminner han sig själv om Allahs ni'ma, Allahs välsignelser som Allah har gett honom. Vilket får honom att visa tacksamhet. Så han nämnde här tre saker. Antingen läser han Koranen, eller så gör han dhikr, eller så går han och reflekterar över Allahs stora nåd och välsignelse som han har fått. Vilket gör honom tacksam. Och han söker också skydd från ondskan av hans hörsel, hans syn. Ondskan som finns inom han själv. Och han söker skydd från hans shaitan. För alla människor har ju en qarin, en jinn med sig. Och ibland kommer det även andra jinner och shayatin. Så den troende söker skydd från detta. Och söker skydd från att använda synen och hörseln. Och i saker och ting som kommer att skada honom. Och så säger han, men om han har, om han får sällskap. Det här, om han var själv. Om han får sällskap. Så ska han endast välja som sällskap personer som kommer att gynna honom. Alltså fromma och goda människor. Man ska inte ha dåliga vänner och inte ha dåligt sällskap. Det är en generell regel i islam. Folk som kommer att gynna honom. Och han kommer att gynna dem. Och han säger att sällskap kan delas upp till tre kategorier. Antingen en person som du lär dig gott ifrån. Han är kunnigare än dig och du lär dig gott från honom. Eller en person som är lika kunnig som dig. Och vad gör du med honom? Vem vet? Repeterar kunskapen som du kan så att du inte glömmer bort den. Eller en person som du är kunnigare än. Och den här personen, vad gör du med honom då? Du lär honom. Vilket också kommer göra att kunskapen kommer att sitta kvar. Så antingen är han mer lärd, lika lärd eller mindre lärd. Mer lärd, du lär dig av honom. Lika lärd, ni går igenom kunskapen tillsammans. Mindre lärd, du lär honom. Och han tröttnar inte heller på det här sällskapet som han har. För det här kanske något som inte känner till, men förr i tiden speciellt, när man gav sig ut för att söka kunskap och reste kanske från Irak till Medina, Mekka, till Egypten, till Syrien och så vidare. Och vissa till Spanien, fast mycket kunskap i Spanien också, Andalusien. Så hade man sällskap och umgick kanske med den här personen i flera månader. Och då måste man vara tålmodig och inte tröttna på den här personen, utan man måste vara tålmodig och ta nytta på de här fawaid som kommer. Och han säger att han är också personen som söker kunskap, fruktar också att sysselsätta sig med saker som inte kommer att gynna honom. Han är rädd för att sysselsätta sig med sånt som inte kommer att gynna honom. Och han är på sin vakt från shaitan. Och han är rädd för att shaitan ska försköna de saker som Allah har förbjudit. Och han söker mycket skydd hos Allah från kunskap som inte gynnar. Och ber Allah Ta'ala om kunskap som gynnar. Som det har nämnts i autentiska hadither. Att profeten alaihi salatu wasalam brukade söka skydd hos Allah från ilm la yanfa. Kunskap som inte gynnar. Wa qalbin la yakhsha. Hjärta som inte fruktar. Och nefsin la tashba. Och ett ego och en själ som aldrig får nog. Och da'watun la yustajab. Och en åkallan. Eller åkallan som inte accepteras. Det finns många saker som profeten sökte skydd ifrån. Sallallahu alaihi wasallam. Men det har jag nämnt i samma hadith. Dessa. Så man söker också skydd från, hos Allah från kunskap som inte gynnar. och ber Allah om kunskap som gynnar. Och så säger han en viktig sak här. Hemmuhu fi tilawati kalamillah. Hemmuhu fi tilawati kalamallahi azza wa jall. Al-fahm anillahi fima amara wa naha. Hans avsikt då han reciterar Koranen är att förstå sig på vad Allah har beordrat och förbjudit. Vad är avsikten när man läser Koranen? Avsikten i att läsa och memorera Koranen är att förstå sig på vad Allah har uppenbarat. Och det här som vi sa som är väldigt viktigt. Som folk har missat idag. När man säger bara, mashallah, mina barn kan Koranen. Men hur mycket förstår de av Koranen? Inte bara barnen, vi själva. Jag kan mashallah 10 juz, jag kan 5, jag kan och så vidare. Men hur mycket förstår vi av Koranen? Det är det som är viktigast. Så avsikten när man läser och memorerar Koranen ska vara att förstå sig på den. Och han säger samma sak om sunna. Hans avsikt i att memorera sunna wal athar är al-fiqh, att få förståelse. Avsikten när man lär sig hadither och uttalande från salaf och imamer är att man ska förstå sig på dem. Att man ska få förståelse i religionen. En annan egenskap som man ska ha är tawil sukut amma la ya'nihi hatta yashtaq jalisuhu ila hadithihi. Han är tyst. Han är tyst i långa perioder. Och speciellt gällande saker som inte berör honom. Som det har sagts i en hadith, min husn al-islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Att vad som visar en persons goda islam är att han lämnar det som inte berör honom. Och han är tyst så länge att folket i hans sällskap längtar efter att han ska prata. Förstår ni? Det finns folk ibland, du nästan tänker att när ska han vara tyst? Eller hur? Ja? P3. Hela tiden. Så finns det folk som, mashallah, så fort han öppnar munnen, alla blir tysta. Du vet, han har någonting fint och någonting nyttigt att säga. Eller hur? Folk är olika. Så det är så, du ska veta, det ska vara en person som talar gott. Eller så är det tyst. Som profeten sa. Att låta som tror på Allah och domedagen, tala gott eller vara tyst. Så folk vet att när du öppnar munnen, då har du någonting gott att säga. Då kommer de att lyssna. Och det är också en av profetens egenskaper, alaihi salatu wassalam, kana tawil as-samt, att han var ibland tyst i långa perioder. Han var tyst i långa perioder. Det finns till och med en bok som heter Kitab al-Samt av Ibn Abi Dunya, en stor imam från Salaf. Han skrev en hel bok med hadither och athar från Salaf på flera hundra sidor som handlar om att just att vara tyst. För att änglarna skriver. Och om man vet det så tänker man på vad man säger och pratar mindre. Och Nawawi, han nämnde en fin sak, han sa om det var vi som var tvungna att köpa papper åt änglarna så skulle vi prata mindre. Ja, eller hur? Vi tar nästa kapitel också. Det är ganska kort i en sida. Sifat mujalasatihi lil ulama, hur han sitter med de lärda. Afwan, innan vi avslutar förra kapitlet så säger han en till sak kortfattat. Han säger att om personen missar en föreläsning så känner han ibland ånger att jag missade den här kunskapen, jag missade sheikhen, den här föreläsningen och så vidare. Han säger här kortfattat att han borde rannsaka sig själv. Varför känner han sig ledsen för? Är det bara för att han missar en till föreläsning, eller är det för att han verkligen har missat kunskapen? Och han säger att han borde bli mer ledsen över kunskap som han redan har fått och som han inte har implementerat. Det borde han bli ledsen för på riktigt. Kunskapen som du har fått och inte har implementerat. Det är något som vi borde sörja över. Inte bara hur många föreläsningar vi har missat och hur många böcker som vi inte har köpt, utan vad är kunskapen som vi har lärt oss? Det borde vi tänka på. Och han säger att det kanske till och med var bättre för dig att du missade. Så att beviset mot dig, alltså om du inte implementerar kunskapen, beviset mot dig blir mindre på domedagen. Beviset mot dig kommer bli mindre på domedagen. Som profeten sa, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Koranen är ett bevis för dig eller mot dig. Ja, du lär dig Koranen, förstår dig på Koranen och sen går emot dess beordringar, så kommer den att vittna mot dig på domedagen och inte för dig. Och samma sak är det med resten av kunskap. Så det kanske var lika bra att han missade den här lektionen. Och så säger han i slutet på förra kapitlet att han borde be, han ska be sin herre, den generöse, att gynna honom med den kunskapen som han har hört. Att ta nytta av kunskapen han har fått. Och sen tar vi då nästa kapitel. Hur han sitter med de lärda. Om han vill sitta med de lärda så sitter han med dem med ödmjukhet, tawadu. Han ödmjukar sig själv och sänker rösten i deras närvaro. Höjer inte rösten över deras röst. Och inte heller när han frågar dem. Så skriker han inte på dem, utan han sänker rösten och höjer inte rösten över de lärda. Och när han frågar så ska det vara om hur han ska dyrka Allah. Yani för det mesta, frågorna ska kretsa kring detta. Och han berättar för de lärda att han är i behov av den kunskapen som han frågar om. Och om han får kunskap av dem så berättar han också att han har lärt sig mycket och tackar dem för den kunskapen han har fått. Och om de blir arga på honom så blir han inte arg på dem. Utan rannsakar istället sig själv och ställer sig själv frågan: varför blev de arga på mig för? Och vänder sig då tillbaka till dem och ber om förlåtelse och ber om ursäkt för det han har gjort. Och han stör dem inte heller med för mycket frågor. Eller med frågor generellt. För man kan ibland störa en person. Man frågar en person då han kanske inte riktigt vill svara eller kan svara. Han säger typ: det räcker, jag måste hem, vill stänga dörren eller någonting, och du bara fortsätter att fråga. Det här är inte adab. Och inshallah vi ska tala om det också någon gång, hur man ska ställa frågor till de lärda. Han är också rafiq, han är också mjuk mot de lärda i sitt förhållningssätt till de lärda. Och han argumenterar inte heller med de lärda för att visa att han kan mera än dem. Utan hans avsikt är att söka faida, att lära sig någonting nyttigt. Att lära sig från dem någonting som kommer att gynna honom. Och det här gör han på bästa sätt. Och tjafsar inte med de lärda. Och argumenterar inte heller med de okunniga. Och han tar det lugnt med de lärda. Respekterar dem. Så att han får den här kunskapen som han söker. För om du har bråttom och vill lära dig allting på en gång så kanske du kommer att tröttna. Eller den lärda personen kanske tröttnar på dig och slutar att behandla dig som han gjorde först. Det är också viktigt att man har en bra relation med sin sheikh, med sin lärare. Om eleven inte är omtyckt så Allahu alam, hur mycket nytta han kommer ta. Och den här viktiga punkten, han nämnde också att om en sheikh blir arg på dig, så ska du inte bli arg tillbaka, utan du ska fråga dig själv: varför blev han arg? Och sen be om förlåtelse. För de lärda är människor som oss. De är glada, de är ledsna, de blir arga. Han kan ha en dålig dag, någonting kan ha hänt, han kan ha missförstått någonting, han kan bli arg. Det är vanligt. Så då måste man ha tålamod. Och det här är väldigt viktigt när man söker kunskap. Att man har överseende med de lärda. De är människor. För om sheikhen blir arg på dig, och säger någonting hårt och du bara går därifrån, så kallas. Då missar du all den kunskapen som man har i framtiden. Men om du istället har tålamod, ber om förlåtelse, så kan du fortsätta att gå på hans föreläsning. Och det kanske är bra också att de lärda ibland blir arga, så att eleverna lär sig. Som vissa av Selef, de sa att om eleven satt och lekte med pennan, så ställde han sig upp och gick ut. Bara lämna allting. För att de ska lära sig. Adab, de ska sitta still och lyssna. Inte sitta och smsa och prata och äta jordnötter. Det funkar ju inte. Utan måste ha adab. Och på så sätt kommer de att lära sig. Eller hur? Nästa föreläsning, då kommer de sitta still, eller hur? Så ibland är det bra att man är hård också. Så att folk fattar. Man kan inte vara allt för mjuk heller. Och han nämns i en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att jag är som en fader för er. Alltså jag lär er och jag är som en fader för er. Och ni vet, en fader måste ibland vara lite sträng mot sina barn, eller hur? Så kom ihåg det. Tänk på de lärda. Om de ibland är stränga eller hårda, så ska ni acceptera detta. Och tänka på varför han gör sig och så. Kanske han vill lära mig någonting, kanske jag har gjort någonting fel. Och så vidare. Och vi slutar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.